Ni skulle komma hit upp och kika lite. Det är vackert. Oj, oj, oj. Tror vi behöver fler sittplatser. Var börjar jag? Jag vill bara börja med att uttrycka en glädje, en tacksamhet att få vara med. Att få vara en del av den här gemenskapen, att få vara en del av er, av oss, av det Gud gör på våran ort, här i Götene, i vårat område. Bara en tacksamhet, tacksamhet för dig, att du finns här och att vi får mötas här och att vi får i våra olikheter och i våran spretighet kanske och våran variation och våra olika tankar och erfarenheter får mötas så här till gudstjänst. Var händer det? Var händer det att människor på så här olika bakgrund och olika liksom sort möts liksom? Det är bara Guds församling där man möts för att vi hör ihop. Det som binder oss samman är starkare än det där som skiljer oss åt. Och när det där som gör oss olika, som kanske skulle kunna störa och så skulle kunna dra oss isär, när Gud får komma in i det, så blir det någonting som berikar. Så blir det någonting som gör att det blir en mångfald och en rikedom istället. Jag är så tacksam och jag bara vill uttrycka det. Och jag vet att det är många som känner det. Och om du inte känner det, så ber vi att du ska få vara med och känna att inte för att vi är så speciella, men för att Gud har gjort någonting här. Någonting i våra liv som gör att vi hör ihop. Det där som vi vet när vi kanske möter en människa någon annanstans, som vi inte vet vad den, att den är troende. Och så känner vi igen tonen, vi känner igen anden och förstår, ja men det här är ju en syster eller bror. Och så får man få det bekräftat. Att vi hör ihop. Vi hör ihop i honom. Vi hör ihop i honom som vi sjunger om, som vi proklamerar här idag. Han som har vunnit seger. Han har också vunnit seger och gjort någonting i varje människas liv som tar emot det. Jag ville bara säga det. Vi har proklamerat Jesus seger. Vi har läst texten. Johannes läste Johannes evangeliets texten för oss. Om uppståndelsen. Om mötet som Maria och lärjungarna fick ha med Jesus. Den där uppståndelsedagen. Den där första dagen i veckan. Och vi fick ett härligt tack Filippa för det du delade. Vilket bra och starkt exempel på vad Gud gör i en människas liv när det får tag i en, när man får möta det, att det finns en kraft, en uppståndelsekraft som är verksam idag. Detta är inte kulturellt, att nu är det påsk, nu ska vi fira, utan det är också en verklighet. Det är någonting som kan förvandla ditt och mitt liv, som kan förvandla oss så att vi får ta emot honom och få bli frälsta, men att det också kan förvandla de situationer vi finns i, som vi hörde om här. Att man bär på någonting och man undrar, vad finns Gud i detta? Och så får man bara se att han är med, att hans kraft är verksam, att han inte överger, att han finns där. I gryningen, i början, efter sabbaten, den första dagen i veckan, så står Jesus upp från graven, från de döda. Liksom ljuset strålar ut i mörkret, billigt talat. Solen går upp, men det är också en soluppgång i andevärlden, i världen, när Jesus står upp. När han reser sig och går ut ur graven. Det där omöjliga som inte kan ske har skett. Det som ingen hade förväntat sig, trots att Jesus hade pratat om det, hade talat om det flera gånger, att han ska dö och lida och dö och på den tredje dagen uppstå. Så står det både när vi läser att han berättar om det, de förstod inte vad han menade och de hade inte förstått vad han menade. Men det skedde. Det som ingen vågade tro, det var som ingen hade anat, det som djävulen inte hade förstått, det skedde. Han stod upp. Fadern hade uppväckt sonen och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Står det i Apostlagärningarna 2 och 24 när Petrus predikar. Döden kunde inte behålla honom. Det fanns ingen möjlighet. Jesus säger att i Johannes 10. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sen ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta det tillbaka. Som Birgitta talade om här, Jesus blev inte dödad. Han lät sig bli ett offer, bli ett skuldoffer, ett syndoffer för våran skull. Han valde att gå korsets väg. Och döden hade ingen makt över honom. Döden kunde inte hålla honom, för det fanns ingen hållhake på Jesus. Utan han stod upp. Efter sabbaten, efter vilan, när det inte hände någonting, när de bara var, när de bara vilade, när de bara inte, de fick inte göra någonting, lärjungarna. De skulle vara stilla. Men på morgonen, när sabbaten gick över i påskdag, som vi säger, i den första veckodagen, så står Jesus upp, för att döden bara rann av honom. Ingen människa anade någonting, men han hade redan segrat. Jesus hade burit fram sitt eget blod som ett försoningsoffer för våra synder och hade nu nycklarna till döden och dödsriket i sin hand. Han hade segrat. Jesus hade utropat ett segerbudskap i andevärlden och skapelsen hade förändrats i grunden. Naturlagar hade förändrats. Människor hade inte förstått någonting ännu. De sörjde, de var förvirrade och de visste inte vad händer nu. Men så snart sabbatsvilan var över, när solstrålarna började synas och det var okej att gå ut, så tog Maria Magdalena och kanske några andra kvinnor också, tror vi, och gick till graven. De hade längtat att gå dit, för de ville sörja där. De ville visa sin kärlek till honom som hade visat sån stor kärlek till dem. Nu fick de gå dit. De hade med sig saker för att göra det fint och göra det bra och göra att det blev liksom, visa sin respekt och sin omsorg om Jesus. När de kom dit så förväntade de sig att det skulle vara som det där de lämnade det. En stängd grav. De förväntade sig att han skulle ligga där inne. De höll ju på att sörja. Och de ville visa vördnad. När de ser att graven är öppen. Och inte bara det, att den är tom. Så trodde inte de att han levde. De trodde kanske att någon hade skändat graven. Graven för den som de älskade, hade någon varit där och skändat. Hur kunde Jesu fiender, Jesu motståndare, vara såna, tänkte de, att de ville skända till och med när han var död. Förnedra honom. Att han inte ens fick vara i fred då. Så tror jag att de tänkte. Kvinnorna rusade till Petrus och Johannes och ville berätta detta. Någon har tagit Jesu kropp. Inte, han är inte i graven. Någon har tagit kroppen. Den är borta. Någon har flyttat mästaren från graven. Och vi vet inte vart de har tagit honom. Då rusar Petrus och även Johannes dit. Och ser att graven ligger öppen. Precis som kvinnorna hade sagt. Och den är tom. Vad är det som har hänt? De kan inte heller förstå det. Varför är graven öppnad? Varför ligger, om det nu är en gravskänning, varför ligger då huvudduken så prydligt ihopvikt? Vad är det som har hänt? Det stämmer inte. Vid den tomma graven så börjar ändå Jesu ord att påminna dem. Vad var det han hade sagt? I Lukas 18, människosonen ska utlämnas åt hedningarna och de ska håna och skymfa honom. Spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. De började komma ihåg, men de förstod inte. De gick hem fyllda av funderingar. Undran, vad är det som har hänt? Men de var inte övertygade. För de hade inte mött den uppståndna ännu. Maria dröjer kvar vid graven. Tårarna rinner. Hon böjer sig in och tittar igen in i graven. Och så får hon se två änglar där. Som sitter där som Jesu kropp hade legat. Varför gråter du, frågar de. De har flyttat min mästare. Jag vet inte var han är, var de har lagt honom. Hon vänder sig bort och kanske för att det är så jobbigt. Och så ser hon en man där. Som också frågar henne, varför gråter du? Vem letar du efter? Hon svarar desperat. Tror att det är trädgårdsmästaren kanske. Om det är du som har flyttat honom, så säg vad han är så jag kan ta honom med mig. Hon ville så gärna ta hand om Jesu kropp. Behandla den på ett värdigt sätt. Hon ville ge honom som hade mött henne och så många med så stor kärlek en värdig begravning. Då hände det. Jesus säger hennes namn, Maria. Och allt i ett ögonblick förändras. Hon söker inte längre efter en död kropp. Som hon kan visa vördnad och göra någonting. Hon har mött honom igen. Det omöjliga har skett. Han står där. Och hon utbrister Rabboni, mästare. Och förstår vi, omfamnar honom, håller tag i honom så att han måste säga till henne att släppa honom. Håll inte fast mig, jag har inte stigit upp till fadern ännu. Jesus är på väg till fadern, han har segrat och han är på väg. Och för att vi ska kunna få den helige ande, det vet vi när vi läser längre fram. Och så säger Jesus till Maria, gå till mina bröder. Och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far, till min Gud och er Gud. Det är en ny gemenskap på gång. Vi räknas nu till Guds familj. Vi är nu Jesus systrar och bröder och Gud är vår pappa. Maria fick vara den första att möta den uppståndne. Och nu får hon också vara den första som berättar om sitt möte med honom. Med den uppståndne för lärjungarna. De hör, men de har inte mött ännu. Men sen kommer Jesus och möter dem. Och de får sitt möte med Jesus. Och det går på samma sätt för dem. Från en tanke, en teori, en fundering. Vad är det som har hänt? Vad är det kvinnorna pratar om? Vi förstår inte, hur är det möjligt? Det är att Jesus står där. Och de har mött honom. Man kan komma till Jesus på många olika sätt. Det finns hur många vägar till Jesus som helst. Jag tror att det finns en unik väg för varje människa. Man kanske börjar för att man är förväntar sig att möta en fascinerande historisk person. Man börjar läsa. Men istället så möter man honom personligen. I ordet. Eller i gudstjänsten. Eller i något sammanhang. Så får man ett möte med honom. Som inte bara är en historia. Utan levande verklighet idag. Mötet med den uppståndne mästaren är avgörande. Petrus och Johannes hade ju börjat fundera, men de behövde mötet med Jesus personligen för att det skulle bli ett levande hopp i deras liv. Precis på samma sätt är det idag. Det är viktigt att du och jag möter Jesus personligen. Det räcker inte bara att läsa om honom, att vårda ett fint minne, en kulturell händelse, en historisk berättelse. Jesus är uppstånden. Och det är inte bara fina ord. Det är inte bara formuleringar. Vi vårdar inte minnet av en död mästare. Vi får leva tillsammans med honom som är den förstfödde från de döda. Som är löftet att vi ska få uppstå en gång. Att det finns uppståndelsekraft för våra liv. Religion och teologi kan vi syssla med när vi försöker förstå vad det handlar om. Men mötet med Jesus förändrar allt och blir en levande relation som kanske inte ger svar på alla frågor, men som förvandlar grundförutsättningarna totalt. Vi är inte ensamma längre. Han är här. Han är inte längre död. Han lever. Naturlagar har ändrats. Skapelsen är ändrad. Jesus säger: jag är den första och den sista, den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evighet och har nycklarna till döden och dödsriket. Jesus har nycklarna som kan låsa upp på alla områden i ditt liv, i våra liv, i varje människas liv. En död mästares ord kan vara fina och värda att fundera över. Men det personliga mötet med den uppståndne Jesus har makt att förändra liv och situationer. Vi ser hur viktigt det mötet med Jesus var för Maria, för lärjungarna, för Thomas, som om vi fortsätter läsa i Johannes evangeliet vet vi att han var inte med. Och de berättar för honom. Och han säger liksom att jag måste få se honom själv. Annars kan jag inte tro. De säger i Johannes 20:25, de andra lärjungarna sa till honom: vi har sett Herren. Men han svarade: om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen i hans hand och i hans sida, så kan jag inte tro. Han hade egentligen ingen anledning att misstro sina vänner. Han såg nog att något hade hänt, men jag måste få möta honom själv för att kunna tro. Strax efter Johannes i vers 27 och 28 så står det: sen sa Jesus när han kom till den andra gången till Thomas: kom med ditt finger, se mina händer, kom med din hand, stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Och Thomas svarade: min Herre, min Gud. Min Herre, min Gud. Han var inte intresserad längre att sticka fingrarna i hans händer eller i sidan. Han behövde inte det. Han hade fått möta Jesus. Han hade honom där. Alla tvivel var bortblåsta. Alla behov av bevis var borta. Han hade mött den uppståndne. Våra berättelser, våra vittnesbörd, våra liv räcker till en del för människor. De kan skapa intresse, de kan väcka nyfikenhet, de kan väcka frågor. Men varje människa behöver sitt eget möte med den uppståndne Jesus. Vi kan inte prata människor till Gud. Vi kan dela det vi har fått möta. Men sen behöver de möta honom själva. Mötet med Jesus förvandlar. Någon måste berätta. Någon måste vägleda. Man måste behöver bjuda in Jesus i sitt eget liv på egen hand. Kyrkoherde Carl Gustav Stenbäck, min konfirmationspräst, han gjorde det på Åstiftsgård 1986, för en evighet sedan för många. Så sa han det där att man kunde öppna sitt hjärtas dörr för Jesus och välkomna honom in. Jag hade under min uppväxt varit intresserad. Jag hade gått i kyrkans barntimmar och kyrkans förskola, och jag hade haft lärare som jag vet var kristna. Och ja, det fanns ett intresse, och jag hade funderat. Jag förstod att det var någonting mer, men jag visste inte vad. Men där på tredje raden på höger sida i kapellet på Å, så förstod jag vad jag skulle göra, och jag fick välkomna honom in och fick möta den uppståndne där. Och det blev kraft och det blev liv. Och funderingarna och frågorna finns kvar, men gemenskapen förändrar allt. Relationen gör att frågorna bara leder vidare, leder in i en djupare gemenskap, leder in i ett samtal och i en relation där vi får brottas med varandra, där vi får leva tillsammans, där han är sanningen, där han har makten att lösa upp situationer i mitt liv, i ditt liv, i varje människas liv. Vi hör vittnesbörd och vi vet i våra egna liv hur Gud kan förvandla. Men Filippa vill påminna dig, och vi vill påminna dig, och jag vill påminna dig att Gud kan möta oss i våra frågor, i våra behov. Han kan förvandla. Hans uppståndelsekraft kan lysa upp där det är mörkt. Det kan få bli påskdag i ditt liv, i din situation, i det där som binder dig, det där som hindrar dig. Och är det så att du ännu inte har fått ditt möte, ditt personliga möte med Jesus, så gratulerar jag dig att du har det framför dig, att du ska få ett möte med honom. Han är intresserad, han står och knackar, han är där och söker, och du får öppna, du får välkomna honom och få ditt möte med honom. Han diskriminerar ingen. Det gäller inte bara för vissa. Uppståndelsen gäller alla. Gud välsigne dig. Vi ber tillsammans. Tack Herre. Tack Herre Jesus Kristus, för att du gick i döden. Du valde att låta ditt liv att låta dig själv dödas på korset för våran skull, för att vi skulle få förlåtelse. Och du tog ditt liv tillbaka. Den helige ande uppväckte dig, för döden kunde inte hålla dig, så att vi kan få uppstå med dig, att vi kan möta den uppståndne och leva med dig idag. Tack för att det finns uppståndelsekraft för varje del i våra liv. Tack för att du ger oss av dig själv, att du möter oss personligt, och att det finns möten kvar för många människor i vårt land. Och vi ber dig Herre att de här mötena ska få ske, att människor ska få öppna sig för dig Herre och ta emot dig och få sina liv förvandlade. Halleluja, vi prisar dig. Amen, amen. Jesus.